Podplay.
Hallå!
Ett spök. Hej. Ett spök, hallå. Hej Peppe, hej Sissan. Hej skåpet.
Hej Johanna, hej Peppe.
Hej Johanna och Sissan.
Varför heter vi skåpet? Ska vi berätta det?
Berätta Sissan.
Ja, men så här är det. Skåpet är ju en av våra absolut trevligaste möbler. Är det någon möbel man har efter säng så är det väl ett skåp. För man måste någonstans ha alla sina prylar. Det kan vara allt från havregryn till trosor. Men ett skåp behöver man. Vi är ditt skåp på måndagen. Ur oss plockas det fram både det ena och det andra som är härligt att ha med sig när man travar in i en ny vecka.
Precis så.
Perfekt.
Peppe, du lever just nu drömlivet om man drömmer om att ha många djur och bo i på ett vackert ställe i Kalifornien.
Men herregud, det gör jag verkligen. Jag håller ju, jag husvaktar en kompis hus och vaktar också alla hennes djur. Och nu ska ni få höra, för det, jag ska räkna upp alla djur som finns här. Är ni med?
Ja.
Tre undulater, 4 marsvin, 3 kaniner, 3 alpackor, 2 jättestora grisar, 2 jättesmå och gulliga lamm. En indisk ko, en mini-åsna, en jättearg kalkon, diverse hönor. Igår tog en prärievarg en höna förresten, det var bra.
Nej.
2 ankor och 9 hästar i alla storleks. I mean, alla, det är liksom verkligen från mini-hästar till jättestora
hästar. Men varför? Varför har hon de här djuren?
Varför man har så många djur? I mean, de flesta djuren är så här... hittade djur eller liksom rescued djur. De senaste lammen till exempel, deras mamma ville inte ha dem. Tackan ville inte ha dem. Så då tog min kompis Tamara hand om dem och nu bor de här.
Men du, har ni inte sköldpaddor också?
Det fanns en sköldpadda men den rymde. Och så nu, en jättestor sköldpadda. Så vi hoppas att den är någonstans nere i Malibu nu. Men den bara drog en dag.
Asså.
Oj. Har ni sett hur en sköldpaddas skelett ser ut?
Nej.
För jag googlade det här om dagen av någon anledning. Och jag blev chockad. Det är en bild som lever kvar i mig. Oj. Jag ska lägga upp den
igen
så att man kan se.
Spännande. Mm. Det är ju lite så här att jag har ju varit svensk mästare i klimatångest väldigt länge. Alltså jag var det på 1989 skrev jag brev till statsministern som då var... Ingvar Carlsson, nej kanske var tidigare, sent 80-tal, skrev till Ingvar Carlsson, uttryckte min oro, jag kunde inte sova på nätterna för att vad händer med varför tar vi inte bättre hand om vår miljö. Så jag var pionjär på klimatångestfronten, har levt med det här väldigt länge, levt mycket i förnekelse och sådär, har löst det eller vad man ska säga, och det här kan jag rekommendera fler att göra genom att liksom sätta sig in i det lite mer, engagera sig lite mer. Liksom det finns, man behöver inte läsa varenda svinjobbig artikel man ser, men man kan läsa lite nyanserat, man kan stötta olika organisationer, man kan försöka fånga det som är positivt som faktiskt händer i utvecklingen just nu, för det är väldigt mycket ska jag säga. Och jag läste i Naturskyddsföreningen har en otroligt bra tidning som man får när man är medlem. Och idag läste jag i den om flygets framtid. För det känns ju lite så här, det känns ju väldigt skönt tycker jag som klimatångare att det blev liksom lite att klimatfrågan blev så fick som fokus under pandemin.
Jag har läst att det är 75% minskning.
Ja, precis.
På Sveriges flygplatser.
Ja, precis.
Men flög ändå inte, åtminstone i början kom jag ihåg att det flög vissa flygbolag med tomma flyg för att hålla kvar sina slottar på flygplatserna.
Ja, precis.
Men så är det inte. Så har det inte varit. Det har verkligen varit en rejäl minskning sådär så att det märks. Alltså det är en minskning med 5 miljoner ton i utsläpp från den här. Sen är ju liksom inte flygsektorn så där fruktansvärt stor koldioxidutsprutare som man kan tro.
Nej,
ibland.
Det är bara en lätt sak att skylla på, men det är ju inte den som är
skönt den. Skönt att ni säger så. För nu vill jag inte vara storflygaren här, men jag tycker det är ett problem när man pratar om klimatet och så är det alltid samma sak som talar om plast, det är liksom individens. Nu ska du som liten individ fokusera på dig själv och göra rätt. Och det är ju viktigt, tillsammans är vi ju mycket större. Alltså om vi alla gör rätt blir det bättre. Men jag tycker ändå att mycket fetare fingrar borde pekas på industrin och lagstiftningen.
För jo, men det gör det ju också. Det
ja, men det håller jag verkligen.
Ja, men så är det ju. Men det gör det ju också. Alltså alla våra svenska SSAB och sådär, som har våra stora och Vattenfall och sådär, som har våra stora utsläppare historiskt, gör ju gigantiska satsningar på att bli fossilfria och utsläppsfria.
Så... Jo, fast det är också väldigt många som bara säger inte... i sin kommunikation att kolla, nu kommer det här är våran gröna kollektion.
Ja, men som greenwashing.
Nej, återvunna material. Absolut. Alltså, nej, det är ju väldigt mycket greenwashing som pågår.
Så är det absolut. Så är det absolut. Men jag tror att företagen, det är ju ett helt annat fokus på det än vad det har varit. Jag tror att jag menar, man vet att ett företag som Shane till exempel, eller de här klädbjässen, att det är liksom, det är ju lite lortigt att handla från ett sånt ställe. Men jag tror att flyget har fått så mycket fokus är ju för att det är en sån, vi rika västerlänningar, det är ju det i, liksom vad vi kan göra enskilt på individnivå är ju att se över vad vi äter och hur vi transporterar oss och var vi investerar våra pengar och vad vi har för energi till våra hus. Och därför är ju flygningen fått så otroligt mycket skit. Så. Men med det sagt så vill ju ingen av oss liksom helt sluta resa. Och då skulle jag komma fram till klimatpositiva nyheter då, är att i den här som alltså var på Naturskyddsföreningens tidning, så skriver man om flyget och att man inte tror att den kommer liksom hoppa tillbaks till, det finns inga tecken som tyder på att det skulle hoppa tillbaks till innan, för flygningen börjar minska redan 2019 såg man mycket, var det mycket mindre flygning. Man tror inte
i Sverige
att
eller globalt?
Det vet jag faktiskt inte globalt, men i Sverige absolut, och det är väl säkert ett tecken på hur det funkar globalt kan man tänka sig. Men man tror i alla fall inte att det kommer hoppa tillbaka till samma höga nivåer som innan, det är liksom inom de närmsta 5 åren. Och samtidigt då så händer det ju väldigt mycket med flyget och bränsle och sådär. Man har infört någonting som, alltså reduktionsplikt, som betyder att bränslet måste blandas upp med biobränsle och sådär. Så att man kommer ju på sikt kunna... Tror de att man kommer kunna liksom minska utsläppen från transportfaktorn, och vi kommer ändå kunna åka till värmen som man säger, men det kanske inte blir Thailand, vi kanske åker till Kanarieöarna istället, flyger dit med den här pliktade bränslet, och vi kanske inte flyger kors och tvärs hela tiden, och vi kanske blandar upp med lite tågresor, för att så otroligt många av de här liksom affärsresorna kommer ju helt försvinna, tror man.
Ja, jag tror att det är så många inrikesflyg som inte kommer gå, just för att man kan ta Zoom-möten om man har vant sig vid en helt annan sorts kommunikation.
Exakt.
Där kring
så man tror att vi liksom på sikt kommer kunna resa, men vi kanske inte gör långa resor liksom. Man kanske kvistar till Thailand på en vecka. Den sortens resor kommer vi förmodligen aldrig göra igen, vilket ju också är helt jävla normalt, för det är faktiskt ett helt sjukt beteende att göra så. Jag menar, också, om inte annat för rent, det blir väl ingen semester om man ska bara stressa iväg till någon destination, halva jordklotet bort och sen stressa hem igen och så. Det blir ju liksom inget bra. Utan man tar de där långresorna lite då och då. Man kanske gör lite kortare resor här och där. Och man tågar och struntar i affärsresorna. Så kommer vi kunna liksom ha våra semester ändå. Var inte det härligt? Det blev jag jätteupprymd av.
Jag tycker det är så intressant det där hur allting vi gör handlar om kultur, hur vi liksom är vana att göra saker. Och när vi är vana vid någonting tror vi att det här är sättet, det är det enda sättet vi kan göra det på. Det här är det enda sättet att få en bra semester på. Eller det här är det enda sättet hur man äter. Och jag skrev nyligen en artikel om fiskindustrin. Jag är faktiskt lite inspirerad av en dokumentär som jag inte ens har sett, men som jag då passar på att läsa mycket om, den här Netflix-dokumentären Seaspiracy. Har ni sett den?
Nej.
Det kom ju ut, Cowspiracy kom ju ut för några år sedan, som handlar om köttindustrin. Uh-huh. Och det fick faktiskt min man att bli vegan under några månader. Sen nu äter han animaliska produkter igen, inte lika mycket. Men det var en stark dokumentär.
Ja, den var verkligen, den påverkade mig i grunden skulle jag säga.
Ja.
Och verkligen.
Men jag tycker att alltså, kött har väl inte haft en liksom nyttighet som att okej, kött det finns proteiner men det går att få proteiner från annat håll. Kött har mest varit en så här liksom identitetsgrej. Man är en riktig man äter kött. På så vis har verkligen PR-maskineriet bakom köttet lyckats. Det är liksom det är omanligt att vara vegetarian och det är manligt att äta kött. Ja. Det är ju otroligt tydligt åtminstone här i USA.
Det har ändå ändrats lite tycker jag den känslan. Ja. Alltså senaste åren. Det känns ändå som att det är liksom lite coolare status bland alltså just om man är kille och vegetarian.
Ja, eller till och med vegan här i liksom veganstatusen har ju också fått ett lyft måste man säga. Här i LA finns det otroligt många bra supertrendiga veganrestauranger. Skulle inte säga det mainstream och det här gäller ju verkligen inte i Oklahoma eller liksom Texas men på andra håll i USA. Men du har ju alltid har ju liksom folk som går omkring och säger att de är vegetarianer äter ju bland fisk också och eller är Stockholms vegetarian eller vad man nu är liksom. Vad heter det när man är pesk?
Flexitarian.
En flexitarian är väl som jag, en sån där som äter huvudsakligen vegetariskt och sen ibland så petar jag mig en korv om man blir sugen.
Men i alla fall, du har fisken. Fisken har ju länge, upplever jag i alla fall, haft det här. Man blir klok av att äta fisk, det hörde man när man var barn. Ät fisk, det är bra att äta fisk. Mm. Det är som att tvinga ner fisk i sina barn och i sig själv. Och bra omega-3-fetter och det ena och det andra. Sen jag blev gravid var det ju så att absolut inte äta insjöfisk för det finns så mycket gifter i dem. Och några andra, vissa liksom östersjöfiskar var också på no-go-zonlistan. Men nu när jag läste på det här så fiskeriet, alltså fisken är slut. Hur gärna vi vill tro att, och det är hälsosamt, vi tror att det är hälsosamt för oss, så finns det ingen fisk. Alltså det har överfiskat så mycket. Och då handlar det såklart inte det som man står själv och fiskar upp en enstaka abborre och gädda här och där, utan liksom det stora massiva trålfisket. För när man trålar upp fisk, alltså det har sig nät som bara liksom dras upp längs med botten, då får man upp någonting som kallas bifångst. Och det bifångsten kan vara upp till 40%. Och de djuren gör man ingenting med, så de stränger man tillbaka, men då har de hunnit dö. Så då liksom offrar man otroligt många djurliv, också däggdjur. Alltså man drar upp valar och delfiner utanför Frankrikes kust, så dör man ungefär drygt, alltså tiotusentals delfiner bara får offra sina liv för att vi ska ha fisk. Alltså fisket är på ett sätt är det för effektivt, men samtidigt är det för klumpigt. Men ni vet ju liksom Beyond Meat och Impossible Beef. Alla de företagen håller nu på att göra liksom en växtbaserad version av fisk för att folk ska kunna fortsätta få den sköna känslan man får när man äter fisk men ändå inte fiska ihjäl haven. Och så finns det också så här labbproducerad fisk som man liksom med stamceller håller på att skapa. För då ska man, jag menar, med linser och bönor kanske det är svårt att få de här omega-3-fetterna, men om man liksom få fiskmuskler att växa i laboratorier så då kan man få liksom allt bra med fisken utan att nå delfin eller valar behöver offra sina liv för det.
Jag vet inte, varför låter det så himla mycket äckligare med konstgjord fisk än med konstgjord kött? Det är så konstigt, varför gör det?
För att fisk i sig är ju ganska snuskigt i liksom sin, vad ska man, i kvaliteten, men vad säger man, i sin, det är lite slämmig grund.
Men alltså jag kan inte känna något behov av att köpa ett fejkat torskblock. Jag är liksom svårt att se att jag skulle göra.
Panera alltså, skiten när det är en fiskpinne.
Jag menar att jag kan absolut avstå från torskblocket.
Nej, men man är lite svårt att se det.
Men jag förstår absolut behovet av att sluta äta.
Men det kanske du hade tyckt om du inte hade provat Beyond Meat. Nu vet du att det funkar, liksom, att det är okej.
När man köper sushi ibland får man ju, vad heter det som är fake krabba?
Imitation krabba.
Ja, och älskar crab sticks.
Ja, det är väl jättegott.
Sådana kan jag bara köpa lådvis och trycka i mig.
I chipskålen på fredagen. Lägger du fram det då?
Typ faktiskt. I Frankrike finns det sådana som olika fyllningar. De har så här hummusfyllning eller någon så här örtfyllning och sånt. Ja, och så bara äter man dem som ett litet rör.
Nej men gud vad mysigt.
Ja, det är jättehärligt.
Ja, men mitt budskap här är fisken är slut, ät vegetariskt.
Då ska jag göra ett sista litet hållbarhetspepp här.
Ja, för jag tänkte det, för du gick upp på skalan och sen så kom Peppe här med sin gemenstämning.
Ja, men det är som vanligt. Du, även om du säger det med liksom en röst som har lite viss domedagston, så det du ändå någonstans berättar här är att det finns ju fiskalternativ framåt.
Ja, verkligen. Goda nyheter. Man behöver inte äta fisk för att äta fisk.
Nej, vi fokade mest på det negativa och läskiga i det hela. Ja. i gammal godande. Ja. Men då vill jag avsluta med att det är ju så här trädgårdssäsong. Och ni vet, vi som bor i hus vet ju att det är mycket löv, det är gräsmattor och det är sånt som ska klippas och sådär. Och då, ni vet ju att bina har ju alltså på ett otroligt skrämmande vis minskat i mängd senaste åren. Och jag läste någonstans att om låt oss säga att alla bin skulle dö, då har människan 4 år att leva alltså. Vi klarar oss inte, människan klarar sig inte mer än 4 år utan bin. Så det är ju förstås någonting som är värt att prioritera, binas överlevnad. Men den glada nyheten är att det har ju andra insett nu, så att man gör ju enorma satsningar. Ni vet, både hur man helt plötsligt sån här rondeller som brukar vara så hårdklippta, helt plötsligt växer ängsmark och sånt där i dem. Och, ja. Det är ju ett led i det här. Och man kan se att, att bina kommer tillbaka. De ökar i mängd i delar av världen i alla fall. Så, när man håller på med sina trädgårdar nu, vi har till exempel på vår baksida en liten så här, ja, en liten G-string som bara är som en liten gräsremsa liksom. Ingen bryr sig om. Jättejobbig att klippa. Perfekt ställe att bara så ut lite ängs fram på istället. Slipper man klippa. Jättefint. Bina stormtrivs. Och när man har såna här små lövhögar och sånt där och tänker så här, gud, jag borde verkligen gå ut och kratta och ta hand om min trädgård. Nej, strunta i det. Låt det vara, för det tycker bin, eller igelkotta till exempel, tycker sånt är jättemysigt. Och att inte klippa gräsmattan så där hårdklippt jätteofta, också jättebra, för det gillar bina. Så var, alltså chilla lite mer. Bara plantera mysiga saker i och klipp inte så mycket. Och låt den vara lite fröjdig. Det som alla buskar borde vara, enligt min mening. Frodiga.
Men apropå vanor och sådär, så läste jag ett citat av Boris Johnson nu när Storbritannien, säger man, inte UK. Storbritannien nu ska öppna upp igen med efter sina lyckade vaccinationer. Att han säger att det första han ska göra när restriktionerna lyfts är att gå till puben och försiktigt höja en öl till sin mun. Och då tänkte man säga, det låter ju supermysigt.
Ja.
Men, och så tänkte man säga, men tänk om det var Stefan Löfven som sa det.
Ja, men.
Hur fel det skulle låta. Han skulle få så här alkisrykte direkt. Det spelar ingen roll hur lite han dricker på den där ölen.
Nej, men vi har ju inte heller samma pubkultur. Alltså jag tänker att i England är väl liksom...
Jag vet, men det är ändå något så sjukt. Att hur har de lyckats få den... Alltså för det, men att Sverige är verkligen inte något spritfrämmande land.
Nej.
Alltså det här finns ju så mycket hembränt och det är sånt supande. Men just det där liksom vardagliga drickandet, det är ett sånt otroligt... No, no.
Nej, men verkligen. Alltså, varje gång man...
Som man i Frankrike dricker ett glas vin till lunchen och ett glas till middagen eller vet, något sånt där.
Ja. Nej, men man känner ju alltid, till exempel om man i någon form av sociala medier eller i podden och så, blir lite sådär liksom pirrigt glad av att ens tänka på vin bara. Så känner man direkt att jaha, okej, nu hon har problem. Där är det en som har riktiga problem.
Ja, men verkligen.
Alltså jag är ju verkligen team dricka ett glas vin om dagen. Jag talar inte ofta högt om det, men nu så här oss emellan, jag tycker det är så mysigt och gott. Och det är helt okej. Okay. Jag behöver faktiskt inte mer, trots att jag vet att finländarna har ett rykte om oss att vara fullbultar och vodkaälskande.
Ja, men jag är ju tyvärr en väldigt... Alltså det finns inget jag älskar så mycket som festen. Det är liksom mitt bästa element. När det är fest. Och så här, men jag dricker ju inte spelat mycket alltså, tyvärr. Alltså jag blir spårar sällan. Eller har, liksom nu, ja, kanske man inte gör det för man är 42. Men inte heller när jag var yngre. Jag har alltid haft det liksom... Så, lite under kontroll. Och jag är inte den som direkt sippar ett glas vin en vardag heller. Och nu ska jag berätta varför jag tror att det här sitter så. Och det kanske är också därför... Det kanske på något sätt hänger ihop med varför Stefan Löfven inte kan säga så. För jag är säkert inte ensam om att ha den här historien. Men i min släkt så finns det så otroligt mycket alkoholism. Och på den där smutsiga sorten, min farfar... han blev liksom... kornrad att sluta dricka, så valde han att hänga sig istället.
Fy vad hemskt.
Ja, men precis, alltså sådana mörker verkligen som liksom sitter i.
Men båda min farmor och farfar var nykterister efter att ha haft alltså föräldrar med problem, ja. Alltså riktiga problem under uppväxten.
Precis, och min mormor också.
Papper som bara sticker och sådär.
Ja. Och sen hade jag också en när jag var kanske 13-14 och var på ridläger, så gjorde vi anden i glaset. Då kom det en annan släkting som heter Ines som också tog livet av sig, sorgligt nog, men det var liksom en sån mycket mörkare i den där bakåtsläkten, men i alla fall, och då kom hon och sa till mig, alltså enligt den här brädan, ja, hon sa i alla fall att det var Ines som sa det här, och hon, det enda hon upprepade var, skrev vad jag än frågade henne, så jag tänkte, gud vad kontakt, jag får kontakt här med andra sidan, det enda hon skrev var alkohol, 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 och jag frågade, ska jag akta mig för alkohol, bara, alkohol, förutom sista gången jag frågade vad jag skulle bli nämligen stor, då skrev hon journalist.
Mm-hmm.
Ja. Och jag i alla fall, sen kan man...
det var anden i glaset, så jag måste ändå säga att det var anden i glaset när du var 13.
Jo, ja, men snälla någon. Men det spelar, ja, det förstår jag väl. Det är inte så att jag tror blind på det här, men det påverkade ju mig när jag var 13 förstås. Alltså, det var inte så att man när jag var 13 var så, ja, nej, det där kan jag ta lätt på, utan man blev ju helt så där, okej, fuck, det är bäst jag passar mig.
Men du känner att det sitter i dig än idag alltså?
Nej, inte.
Just den upplevelsen?
Nej, det gör jag inte. Men det var någonting som grundades. Det i kombination med hur mycket alkohol har skadat mina föräldrar. Inte just dem, alltså har inte alkohol, har inte druckit. Men deras, i deras familjer liksom. I kombination med det här satte någon form av liksom, enorm respekt för alkohol. I, liksom, som bara satte sig i liksom... i botten på något sätt. Sen går inte jag runt och det. Alltså det, jag menar inte att själva den här anden i glaset, det är inte så att jag liksom tror att det var in den här släktingen, bla bla. Men ni måste ju förstå i kontexten, när man var tonåring och man skulle precis börja dricka och det här hände och man bara, vad fan var det där? Liksom, så blev det liksom ändå någonting som ja, påverkade mig väldigt mycket, tror jag. Eller det vet jag att jag gjorde.
Men jag läste också att alltså både Trump och Biden är ju nykterister.
Mm.
Och har typ alltid varit
det. Lite oväntat med Trump ändå, eller?
Ja, visst är det. Det trodde man inte. Man trodde att han liksom gillade att stå och svaja med ett glas champagne. Ja. Men han har typ aldrig druckit, eller du vet, han har alltid gillat att ha kontroll.
Och också lite att man förutsatte han så här tweet-rants på nätterna var lite så, oj då, nu har han druckit lite
många. Precis. Nej, men han föredrar ju tydligen att bara sitta hemma och kolla på tv på kvällarna framför att mingla runt.
Fast vet ni, jag tycker att i USA är det ju mycket vanligare att folk är nykterister. Det, alltså vissa, men vissa alkoholister, andra dricker bara inte, som ligger av kanske religiösa skäl.
Men det är också liksom landet där man tar ett sixpack varje dag.
Men jag tänker att det är mindre stigmatiserat om man inte dricker. Jag tycker att åtminstone i Finland om man inte dricker, då är man antingen alkoholist eller så har man tagit bilen eller så är man gravid. Det finns liksom bara tre legitima orsaker till att inte dricka alkohol. Här är det ju sådär, om folk säger nej, men jag dricker inte, folk säger jaha, och det kommer inga följdfrågor, det är okej liksom, det är inget konstigt med det.
Nej. Alltså, men man blir ändå lite nyfiken, blir man inte?
Ja, man vill ha det. Men tänk att man kommer därifrån att man alltid vill ha en förklaring.
I just Kalifornien tror jag att det är enklare än någon annanstans att inte dricka. Sen kanske man röker istället. Alltså röker gräs.
Ja, verkligen. Men hörni, alltså jag är ju en sån person som inte tycker så mycket om att bli full. Min man brukar kämpa om att han bara sett mig full en enda gång så länge vi har känt varandra. Och jag har varit full i mina dagar, men de senaste 10-15 åren. Alltså jag mår ju otroligt illa dagen efter och jag gillar bara inte den känslan. Och jag känns lite för det, för jag tänker att det är lite härligt också med, inte, gud vad jobbigt att prata om det här utan att liksom romantisera alkohol på något sätt.
Men jag också, gör det, det klarar vi väl.
Ja, men ut med sina tjejkompisar, som folk som är super ansvarstagande och liksom duktiga och smarta och
kontrollerade. Ja, man vet att det inte blir drama liksom, utan man vet men att det bara inte, är härligt.
Och man tycker det är så underbart att alla bara släpper loss och dansar och skrattar och det är liksom, det är bara, om man liksom unnar folk att verkligen låta släppa liksom, släppa lite och tappa, kanske till och med tappa kontrollen lite. Men på en fest för några veckor sedan och då berättade, och så hörde en kompis av sig, en hemmafest, så hörde en kompis av sig på, vi börjar ju faktiskt alla vara vaccinerade här nu, vill jag säga till mitt försvar innan någon får covid-panik. Och så hörde man av sig för en dag, hej, kom du bra hem, hej, allt bra, var det kul? Och sms'ade klockan 9 på morgonen en kompis, hon bara, hej, jag kom nyss hem. Och jag bara, nej, jag som själv tyckte jag var cool, så kom hem klockan 2, hon är hemma klockan 9. Och så berättade hon att hon hade slocknat. Hon hade bara festat tills hon blev trött, lagt sig och sov på en soffa, vakna och tänkte nej, det är dags att beställa en Uber. Och inte hittat ett munskydd i hela huset. Hon har bara gått runt, men hon hittade varken, men hittade inte ett munskydd. Så hon har gått in på i badrummet, tagit toapapper, virade kring ansiktet och tagit en Uber hem.
Alltså, att man får inte åka Uber utan munskydd?
Nej, eller? Absolut inte.
Nej.
Alltså, och det gjorde mig, jag tänker, det gjorde mig på så otroligt gott humör.
Här kommer en mumie och så ska jag åka
ja.
Uber. Jo, men Peppe, i vårt kök så hänger det en filt som jag ser varje dag förstås och tänker på när du och jag gick under den här filten. Vi var på Coachella, hade lite underskattat vilken jävla blås det var mitt i öknen en liksom kväll i april. Vi gled runt på Coachella, frös som små as. Skaffade en filt som vi gick under. Var som rena jävla tonåringar, gick runt mellan olika festivaler. Var ju inte nyktra på något sätt. Så den filten är som en sån otroligt härlig liksom, liten påminnelse. Den hänger där, får jag så otroligt fina minnen av. Den kommer alltid få hänga där. För att och det är liksom någon slags festivalfilt, så det är ingen snygg. Men den hänger där och den är ett så otroligt härligt minne alltså, från fy den där rummet runt.
Fy fan. Ja, det vilken var så jävla kväll.
Ja, det var så jävla härligt alltså. Fy alltså.
Är det där vi ska ha i Örebro, vet ni?
Ja.
Peppen, när du är i Sverige.
Då är vi tre under filten.
Men vet du, jag tänkte faktiskt på det.
Från Coachella till Örebro. Vi packa filten. Gör er redo.
Jag tänkte på det att vi måste börja boka vår liksom, konferens. Vår skåpet-konferens i sommar. Ja. Och då så började jag tänka så här, vi kanske ska ta... Men sen så bara, nej fuck, jag kan inte vi kan inte åka. Det är något att vi ska sitta och mysa ut skogen. Det måste vara fest. Men, och då kanske är Örebro bra. Eller så får det bli Göteborg. Jag vet inte. Men det måste vara något ställe där vi kan ha gå runt under en filt och lalla.
Verkligen.
Ja, precis. Mm. Så det är liksom det minsta.
Vi kan inte lalla runt i skogen.
Men nej. Det är väl inget så här, det är konstigt alltså, man måste ju inte bara för att man gillar vin, det är ju som att man inte liksom att det är så här oansvarigt och så här, romantisera alkohol och så. Men jag menar de flesta av oss är väl ändå ganska klara i att dricka.
Ja, jag tycker att det går ganska bra. Jag tycker att det är fler än någonsin som är liksom så här intresserade av vin på ett så här fint sätt. Sen finns det säkert vissa av dem som spårar också, men det finns ju ett helt, det är klart det finns ett rumsrent intresse. Det är ju bara för att man själv, alltså om man vill inte framstå som någon som har problem eller liksom förringa alkoholproblemen som finns och sådär. Så att, ja.
Nej, för det förstår man ju. Det är ju vidrigt att göra det, men som sagt, jag känner ändå att jag klarar att gilla alkohol jättemycket och jag dricker ändå speciellt mycket. Jag dricker inte ens varje vecka. Jag dricker alkohol, jag vet inte, 2 gånger i månaden kanske. Och då är det ju oftast ett halvt glas vin. Och sen så finns det å andra sidan absolut ingenting, tror jag. Om jag ska vara helt liksom ärlig, finns det nog nästan ingen stund när jag känner mig liksom så här pirrigare lycklig än när man har något glas vin i benet. Man kanske är på väg till stan. Det är någon liten klack, det är lite läppstift. Det är en utservering, kompisarna dricker upp, man dricker några glas vin till. Kanske tar en cig, vem vet. Det är liksom, det är mitt bästa element. Jag älskar det så mycket. Jag kan inte förstå folk som liksom inte pallar sånt där, som inte pallar trycket och bokar av i sista sekunden. Jag förstår inte den sorten, för det är ju så, det finns inget bättre än det där.
Min 11-åring blev medbjuden på en liten utflykt till Palm Springs, som är en sån här jättemysig ökenstad som ligger ungefär 2 timmar öster om Los Angeles. Och han blev bjuden med en familj som bara har ett barn. Jag tänker att de tycker att det, men barn är lättare oftast. Om ett barn har, enda barn har en kompis med, det är ju säkert lättare att ha att göra med båda barnen. Och, så, och vi frågade, och det här var ingen liksom liten övernattning. Alltså vår son har varit på övernattningar förut, men det har alltid varit en natt åt gången. Nu var det med att han skulle stanna hela 4 nätter. Och vi talade med honom och frågade, är det okej? Okay? Du vet om att det liksom är flera nätter och det börjar att ringa om du saknar oss. Och eftersom jag, när jag var 6 år gammal, blev vägskickad på det ena ridlägre och det andra sommarlägre, så tänkte jag att fan, han är 11, det här kommer inte att vara ett problem. Min man var kanske lite mer, det är ganska många nätter och han är ju inte van att vara borta. I alla fall åker barnet iväg och efter 2 nätter liksom på kvällen till natt tre, då ringer han och säger, han står inte ut en sekund till, kan någon snälla komma och hämta honom? Och, och då tänker jag tillbaka, skulle det vara jag för 30 år sedan, skulle mina föräldrar ha sagt, älskling, eller det här hände utspela sig. Jag grät också av det hemlängtan och mamma och pappa sa att ja, det kommer att gå bra. Vi kommer hämta dig på lördag. Bit ihop, älskling. Mm. Det är liksom, det är karaktärsdanande att ha lite hemlängtan. Mm. Och det var min första instinkt nu. Du klarade det, älskling. Du får komma hem snart. Hon skulle nästan få ett skjuts hem. Han ska få ett skjuts följande dag liksom med familjen. Men då ser jag Magnus, min man, han bara, nej, min lilla älskling ska inte ha hemlängtan. Hoppar i bilen. Kör till Palm Springs, 2 timmar dit plus 1 timme laddning av bil, plockar upp barnet, är tillbaka 3 timmar senare. Alltså sammanlagt 6 timmar senare.
Mm. Men jag tror att det här är lite grann så här problemet med att man har nu för tiden alltså sina telefoner och sånt där. Ja. Våra barn var på efterlängtat ridläge för några år sedan och det var så här varmaste veckan, du vet, på decennier. Och de bodde i något litet svettigt litet hus ihop med en kompis, men kunde ju absolut inte sova för att det blev så varmt. Mm. Och de fick ju också panik under det där. Och samtidigt som det var alla förväntningarna med ridlägret. Och Joni kräktes ju redan innan lägret hade börjat. För att det var så mycket känslor. Men då var de också sådär att vi fick till slut, för de ringde ju hela tiden och bara, jag kan inte sova, vi måste hämta där. Och till slut fick vi bara efter några nätter åka dit och hämta dem för att de skulle kunna sova, för att kunna sova dagen efter, du vet. Jag vet inte, det är lite grann en annan grej för sig, det kanske inte är supercurlande, men det är ändå någonstans, hade de inte haft telefonerna hade de inte kunnat kontakta oss.
Nej, men,
och
vad
fått bita ihop.
Och vad kände du då?
Och det hade väl även vidare gjort, tänker jag, om han inte hade haft.
Vad kände du där? Du tyckte att liksom,
ja, men, först var jag ju, men fan, bit ihop, herregud, du får komma hem följande dag. Sen berättade han ju att de hade haft ett hotellrum där föräldrarna sov i en säng och han och Ali, hans kompis, sov i den andra, queen-sängar. Inte superbreda sängar, men ändå liksom bredare än en enkel säng. Och på natten hade Vides kompis Ali fått mardrömmar, så han hade krypit upp mellan sina föräldrar, vilket ledde till att mamman i familjen hade krypit upp med Vida. Och vi hade legat där med, alltså med någon annans mamma. Och allt var och han tyckte det var, att det var kanske det allra mest jobbigaste. Så jag, ja, så att när han kom hem förstod jag förstod ju honom. Alltså jag tänker också, det är ju skönt att ha en trygghet, att vad som än händer kommer mamma och pappa kommer och hämtar det. Eller pappa i alla fall, antagligen, ja, inte mamma.
Jo, fast alltså det är ju, så här får man också komma ihåg att alla barn vill ju hem någon gång under en sån här. Alltså så är det ju, det är ju en helt naturlig liksom, vad ska man säga, dramaturgisk kurva. Först jättekul, jättekul, sen blir det lite så här, inte så kul. Jag vill hem. Alltså det gör de ju. Så man, någonstans måste man ju också liksom, kämpa på lite där. Jag hade nog känt mig frestad att åka, men vet du fan om jag hade gjort det faktiskt. Jag har liksom, jag känner mig så kopiöst splittrad i den här frågan. Alltså. För jag var ena sidan uppfostrad av en mamma som var, jag vet inte om det finns något motsatsord till curlande. Hon var liksom helt fascinerande okurlande. Det var på ett helt sjukt sätt, alltså hur hon inte curlade mig. Det var på nivån, vi bodde alltså ute på landet och ganska långt ut ändå. Nej, men jag cyklade på den här jävla cykeln miltals. Och det här var också i en period när precis, det var en tjej som hade blivit, försvann. Mördad, man hittade henne aldrig i min hemstad. Ja, min lilla hemstad. Nej, men det var inga konstigheter, man fick cykla ändå. Det var bara, alltså det cyklades, det kunde vara 20 minus och det var alltså bäckmörker, det var en mil, det fanns inte en jävla gatlampa, det var bäckmörker rakt ut i skogen, men det var liksom inte tal om att komma och hämta. Det var ju bara ett exempel. Hon var liksom så här, hon tyckte verkligen att det här var karaktärsdanande, vilket det ju också var, för det fan var jag känner att jag...
Ja, du har ju blivit en väldigt lösningsorienterad person.
Ja, men precis. Och jag
finns inget som stoppar dig om du vill någonstans.
Nej, men lite så är det ju faktiskt. Så det fanns ju verkligen någon form av... jag menar, som jag tänker med min Rio och min dotter, som jag bara grejer och fixar med hästar och... Du vet, man skjutsar och man liksom serverar allting. Och bara, det var inte, alltså, om jag skulle... Ja. Och ville man ha någonting så fick man jobba ihop det. Jag menar, det var liksom... Det var inte så att man bara fick grejer. Ja, ni vet det. Så då vill man å ena sidan... Ja, men det där var ju ganska bra för att man lärde sig rätt mycket. Men å andra sidan ville jag ju också liksom... För det kunde ju kännas lite väl hårt ibland när man var så här... Snälla, liksom, jag fryser hem. Bara nej. Utan man vill också vara... något annat. Men samtidigt, alltså jag är så splittrad och helt oberäknelig i det. Jag tror mina barn är helt förvirrade faktiskt. För att jag kan vara stenhård och sen bara, nej men snälla, det är klart. Och det kan liksom vända.
Fast det är väl så det också måste få vara. Ja, alltså det tycker inte jag är konstigt. Det är väl bättre att man... Att de vet att de kan räkna med en, men samtidigt så
det kanske inte tar det för givet.
Allt de ber om.
Nej, precis. Nej, men det kanske är så. Jag har själv väldigt, väldigt så här spretig kompass i den frågan. Alltså.
Ja, gud, jag med.
Den är fram och tillbaka.
Det går verkligen upp och ner och fram och tillbaka.
Ja. Men det är ju ändå någon form av kärlek, jag tycker. Mm. Att åka till Palm Springs och hämta sitt barn. Det är ju det.
Ja, det är klart. Verkligen. Det är att offra sin egen natt.
Men det är ju också någon form av kärlek att stå emot. Även om det är jobbigast för en själv. Och att barnet lär sig att så här... Ja, fan, jag klarar saker. Det är jobbigt ibland, men det går. Det är också kärlek, men det är mindre uppenbar kärlek. Den känns inte som kärlek. Man får väl
avgöra det från situation till situation och barn till barn.
Ja.
Mm.
Jag kan också bli alltså vansinnigt provocerad av kompisar... vars barn, alltså vansinnigt provocerad för mig själv, för folk får göra precis som de vill. Men jag menar, inombords kan jag bli så här på så kompisar som har barn som bara mjäkar och pjoskar sönder, så man bara, ungen blir ju helt sabbad liksom. Måste ju klara lite saker själva, när man hela tiden bara krattar och sopar och fixar och grejer, då blir det ju en gentjänst för ungen. Till slut så kan de ju inte ens ta sig ut ur huset liksom.
Det känns lite amerikanskt. Alltså det är så här, att här är folk ju rädda för allting. Att den amerikanska kulturen baserar sig på rädsla. Och då blir barnen kyssade precis överallt. Också för det på många ställen inte ens finns möjlighet att cykla eller gå. Men sen då börjar middle school, eller absolut senast när de får körkort, då skulle de plötsligt vara någon slags halvvuxna och kan ta sig från ett ställe till ett annat och ska köta allting själv, vilket är väldigt... få av dem kan. Det blir liksom finns liksom ingen inkörsport i att bli vuxen, utan det är verkligen den ena kontrasten till den andra. En dag liksom står de och håller mamma i handen vid baseballfältet och nästa dag ska de röka weed på toaletten i middelskolan.
Ja. Ska inte Vidde börja middelskolan nu förresten?
Åh gud ja. Nej, han är för liten.
Ska inte han börja röka weed, trodde jag. Ja.
Weedelskol ska han börja. Nu ska jag tipsa om en dokumentär som är väldigt svårsedd. Men jag gör den då. Är ni motiverade så får ni se den. Annars får ni vänta. Den finns bara på amerikanska HBO. Man måste skaffa en sån här. Ja, man måste skaffa en sån här. Hålla eller VPN eller så.
Jag har varit så peppad på den här dokumentären så länge. Och så är den så svår att få tag på.
Nej, men den är inte det. Man skaffar den i VPN. Och sen, nu har du ju fått låna Peppes HBO.
Ja, men det är ganska svårt.
Ja, men nej, men inte så svårt. Ja. Alltså, har man bara den där VPN är det ju väldigt lätt. Men i alla fall.
Jo, men då måste man ju sen ha ett amerikanskt HBO.
Nej, men då har du
abonnemang.
Jo, men du har ju mitt abonnemang.
Du har ju lånat Peppes.
Ja, men det har inte alla som lyssnar på det här.
Ja, men nu ska jag dela det. Lösenordet är...
Nej, men det är det jag säger. Alltså, annars får ni vänta det i alla fall. Nu ska jag se vad den heter också.
Ni får skaffa er en amerikansk kompis.
Det är HBO's Tina Turner-dokumentär.
Den kommer ju komma på SVT.
Den kommer komma när som helst. Ja, det tror jag också. Och jag har läst hennes, jag har liksom läst hennes biografier. Det kom någon biografi 2018. Och jag har läst och sett hennes, eller filmer och sådär. Om hennes liv, det har gjorts förut. Men jag var ändå väldigt, väldigt laddad på den här. Och nu ska jag berätta när när jag liksom blev lite ett med Tina Turner. Det var... Jag bodde i Axvall. Jag kan inte ha varit mer än 7 år. Så jag ser att det var 5 eller 6 år. Tina Turner var på tvn. Pappa var liksom mesmerized av Tina Turner. Hon stompade i någon liten jävla guldkjol och röjde på. Och han var så här, vilken kvinna. Och han tyckte att de här benen hon hade var så snygga. Och jag var helt så här, delvis skärrad över hur han kunde se sig. För jag trodde liksom det betydde att han... skulle gifta sig med henne på något sätt. Samtidigt som jag bara så här bara lyssnade och bara kände att han hade rätt. Vilken jävla kvinna alltså. Och sen tror jag lite att min estetik, för jag har sedan dess haft en enorm förkärlek för stort hår och korta shorts, kjolar, klackar. Det är liksom, om det är någon så här, och hela den sortens kvinna, så här rivig kvinna med lite för kort kjol och lite för mycket tåga i sig. Som bara bär det med pondus. Det är liksom min största crush liksom. Jag älskar sådana kvinnor så mycket. Och allt det här grundades i exakt den här stunden. Och nu såg jag dokumentären och det var ju fantastiskt. Jag hade gåshud hela vägen igenom. Dels för att den här, hennes otroliga bakgrund med hon då var, alltså hon liksom växte upp och plockade bomull på bomullsfälten i liksom, hade väl noll förutsättningar att bli den hon till slut blev.
Va? Det visste jag inte. Vad sa du nu?
Nej, men gjorde hon det? Ja, gjorde hon. Liksom med 40-talets amerikanska södern så var hon en så här cotton picker med sin familj. Och sen så lämnade båda föräldrarna henne och på något sätt så här fick hon, ja, så otroligt. Noll förutsättningar för att hamna där hon till slut gjorde. Blev i alla fall upplockad av då Ike, som var hennes man då i 16 år. Men hon hittade buddhismen och fick mod att lämna honom. Han var ju väldigt våldsam, så hon tog hand om hans barn och deras barn, och hon var liksom, hade noll. Han ägde ju henne mer eller mindre. Och sen vågade hon till slut lämna honom. Sa så här, hon hade noll, alltså hon hade noll kronor på kontot, för han tog allt, även om hon hade haft en liksom framgångsrik karriär för det. Det enda hon krävde att få behålla var sitt namn. Hon heter inte Tina Turner egentligen, hon heter Anna May Bullock, men hon insåg väl att Tina Turner kunde vara hennes biljett liksom till en självständig egen karriär. Så i alla fall då, när hon var då alltså 40 plus, då drog hon igång den här otroliga karriären. Och de här videoserna som man ser i dokumentären, när hon har de minsta små jävla kläderna och hon är liksom 50 plus och bara röjer som ett jävla as, och i någon del sitter hon där och bara så här, så har hon liksom så här klimakterie vallningar och svettas som en gris, men gör det på ett jävla sexigt sätt. Och jag blir så, jag känner så här att den här personen som hon var på 80-90-talet, när hon liksom ägde sin kvinnlighet och liksom hade noll problem med att vara så jävla sexig, utan bara tog det, den ska jag bära med mig i mitt åldrande framåt.
Vet du, när du sa att du ville tala om kvinnliga förebilder, tänkte jag på att jag inte har en enda kvinnlig förebild, eller manlig för den delen. Min syrra sa faktiskt häromdagen till mig, mina föräldrar skilde sig när jag var så här 11 kanske. Och då sa hon, har du tänkt på att när vi växte upp eller var tonåringar hade vi inte en manlig förebild? Alltså vi liksom aldrig vuxit upp med en sån.
Nej. Ja, du växte inte upp med din pappa alls?
Nej, men typ han flyttade till Tyskland ganska fort efter att de skilde sig, så då hälsade vi på honom typ på somrarna och
hade heller ingen
på somrarna.
Mm.
Ja. Ja. Och men nu men när du ser det inne.
Ja. Alltså ja, men alltså, för jag hade inte heller någon manlig förebild, och jag tror att det är därför vi är så otroligt så här grundskeptiska till exakt alla män, för att vi aldrig har haft någon som har varit så här riktigt bra.
Ja. Alltså ja, jag har faktiskt aldrig tänkt på det.
Fast jag har haft en jättebra pappa som jag är uppväxt med. Jag är ändå grundskeptisk.
Ja, men ja, okej då.
Ja, men, eller är jag skeptisk på ett annat sätt?
Ja, jag tycker du kan ändå ha förståelse för att jag förutsätter, min inställning är att alla män, de kommer blåsa mig liksom. Möjligtvis inte Per, ja. Honom litar jag på. Men annars är det liksom, mina förväntningar på män är så extremt låga alltså.
Ja, det kan jag känna igen mig.
Ja, och det måste ju vara någon skada från barndomen helt enkelt,
ja,
tänker jag. Ja.
För du ser ju, Johanna, ändå att män kan vara liksom bra människor. Alltså, du kan ju, du är ju grundskeptisk också. Du kan ju vara så att
jag kanske är skeptisk mot alla. Jag är så här lika för alla. Jag är skeptisk mot kvinnor, jag är skeptisk mot män.
Ja, men Pepe, förlåt, nu störde jag din historia. Fortsätt.
Nej, men jag ska säga att när du sålde in, alltså började du berätta om Tina Turner så här, den liksom entusiasmen, och känner jag att nu, alltså jag vill se den här dokumentären, men jag känner att utan att ha sett den är Tina Turner en förebild för mig också.
Alltså, vilken jävla kvinna alltså. Fatta att bara vara så här 45 med 50 och bara alltså bete sig på det viset. Jag kan inte förklara. Och då känner jag också så här, vad är grejen med att det här med att få vara sexig på det sättet, att det ska vara liksom lite så här, det får man vara när man är yngre, när man är liksom 40 eller 45, då ska man vara möjligtvis, man kan vara lite smart, man kan vara lite snabb, man ska vara liksom sofistikerad, men att vara liksom lite så här för kort och lite för urringad och lite för så här liksom sexig bara, det är inget för oss. Och det tycker jag är, inte för att jag har lust att gå runt som Tina Turner i dagarna, men jag skulle ju vilja kunna vara det när jag blir på humör för det, men det känns som att jag skulle bli så här, nej nu kommer liksom, vad heter hon, då blir det liksom, ja, lite det
så, patetiskt
på något sätt. Jag får det ändå lite så här, för att, men hon är så mycket mer, alltså jag förstår att du tycker att hon är mer än bara sexig, men jag tycker ändå att bli så här, det vrider lite på mig när man beskriver henne som att just hennes sexighet och att hon är gammal, nej, och sexig, som gör henne speciell.
Nej, det är klart inte.
Ja, men jag vet, men jag säger bara att det,
fast det är det,
du säger,
det som gör henne speciell. För att det är inte många kvinnor som,
ja, men hon har ju också, alltså hon har ju en otrolig karriär,
ja, och den, ja, men snälla,
alltså, det hänger ju inte, nej, bara på att hon har struttat, nej, sexigt på en scen.
Nej, men det har jag absolut inte sagt. Hon har ju alltså en förmåga som absolut ingen annan har, och det retade ihjäl med att det är så här män som Mick Jagger som liksom man ser framför sig när man tänker rockikoner, när Tina Turner finns och är liksom, alltså jag vet, ja, men hon är ojämförlig alltså i sin jävla pondus. Men det som jag ville lyfta fram här och som talade till mig i min egen ålder och fas nu, alltså jag menar som musikperson, det är ju så här, det behöver vi inte ens diskutera, det är ju helt, alltså det hon har gjort och den hon är, det är liksom, ja, det är.
Ja, men jag tycker bara vi måste lyfta fram det, för annars så låter det som att det är just sexigheten.
Naja, men nej, men jo, nej, men så. Det är ju liksom alltså att hon är en av våra största artister någonsin, är ju, det vet vi, men jag menar bara att det är liksom, jag vill ändå lyfta fram det, för att det är så här, att det är som en så här, det är så här, det är liksom förbjudet att vara den kvinnan lite grann. Eller det nu för tiden, för då ska man vara liksom, ja, men sofistikerad på ett annat sätt, men just att vara det jävla rivjärnet liksom, då är det mer att det är liksom lite så här, det är liksom lite Tabita då, lite så här komiskt, lite för mycket, lite så. Men jag älskar den kvinnan så mycket. Den där röjiga aset som liksom inte riktigt låter sig begränsas av någon slags förväntning på hur man ska vara enligt en viss ålder eller
nu
position.
Nu har jag inte tänkt igenom det här innan jag pratar, så ni får vara snälla mot mina tankar. Men kan det vara så här att det inte handlar om rättigheten att vara sexy, utan det handlar tvärtom att fan, kvinnor blir liksom osynliga när de fyller så här 45, 50 och uppåt. Då ska man helst inte, att kvinnor som har rätt att existera bara när de är unga och snygga. Och då tas de kanske inte på samma allvar. Men att hon, men Tina Turner gör så mycket mer. Hon liksom, hon ger ett fuck you och det.
Ja, ja, men det är det som är sexigt. Ja, hon är inte det typiskt, hon är inte sexig på som vi kanske tänker är sexigt och pluta med mun. Hon är ju svettig som ett gris. Hon sitter och stonkar med sina klimakterievallningar. Hon är sexig för att hon är allt det där och inte liksom försöker vara något annat än bara ett jävla ånglok liksom. Det är, ja, det som gör den sexy.
Jag menar att hon ute klär dig efter din ålder. Är jag för gammal för det här? För det är ju, fan, det tänker jag mycket på, att det är ju vidrigt om man håller på något sätt liksom åldersblocka sig själv och tänka, kan jag göra det här för att nu är jag 40? Det är ju otroligt sorgligt.
Det är så otroligt och tråkigt också. Jag kände så här att jag ska liksom, det måste bli mycket, mycket högre klackar och mycket kortare kjolar ett tag nu. Jag känner att det är så här, inte för att jag liksom, men som en hommage till Tina
när
Turner.
När du sitter hemma och vaktar barnen.
Nej, men som en hommage till Tina Turner, och för att också så här, jag kanske känner, om jag känner mig så här het och cool i det, ja, då får jag väl ha det då. Sen kanske någon annan vill göra på något annat sätt, men jag menar, man måste släppa loss den där liksom lite så här flört, det är personen som liksom,
ja, men om man känner att det talar till en, så är det klart att man ska ha det.
Jo, fast det är ju inte riktigt så. Ja. Jag menar att det flörtar alla, att man går.
Nej, fast det är ju, alltså det handlar ju allra mest om en själv.
Ja, ja.
Det är ju inte någon annan som kommer säga, precis, till en. Och jag pratar, det där ska inte du ha.
Jag menar alltså inte sexig i relation till en man eller så, utan mer alltså som jag ser det sexig, alltså en kvinna som jag upplever som liksom attraktiv i sin personlighet, för att jag blir, de är så jävla fri
men kan
i
det vara
sin,
så här då,
sig själv.
Att alla som då Tina Turner som liksom är lite för mycket enligt normerna. Är liksom lite för svettig, har lite för korta kjolar och är hon liksom breddar upp för oss andra. Även om vi aldrig kommer att nå exakt liksom den Tina Turner-nivån, så är det liksom lite lättare att ta ett steg utanför normen när hon finns.
Ja, ja men så är det ju verkligen. Men jag blev så inspirerad, jag kände bara i mig så här, jag är 42 nu, jag kände bara, jag vill kunna vara 50 och känna mig som Tina Turner. När jag är 50 ska jag se Tina Turner framför mig, och sen behöver jag kanske absolut inte ha exakt liksom, en kort paljettklänning på mig när jag ska till Ica, men mentalt ska jag ha henne som en sån här, vad heter det nu liksom, när man inte, när man inte ber om...
Spirit animal.
Ja, precis, om man inte ber om ursäkt för den man är, utan man bara... ta för sig liksom. Man bara är, här kommer jag liksom, och bara äger det. Och sen är det såklart att det är en jävla skillnad på henne privat och på en scen. Men sen Tina Turner, en liten slice av det ska jag liksom ha som en liten tårtbit i mitt hjärta alltid med mig efter att ha sett den här dokumentären. Jag har liksom alltid haft det, men jag blev så, det blev ett nytt lager på tårtan efter att ha sett dokumentären. Hon är fan det coolaste vi har alltså. Utan, alltså hon är... Vilken jävla kvinna. Det, ja.
Kul. Ja. Jag vill verkligen se den.
Ja, nu är det bara hopp iväg och se den. Den är otrolig. Mm. Men också bara bildgoogla Tina Turner är en fröjd, kan jag säga.
Nu är det slut. Nej.
Okej. Hej då hörni, vi ses nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Tack för att ni lyssnade. Och hörni, innan vi slutar.
Ja.
Kan inte ni, och nu menar jag inte ni Sissan och Johanna, nu talar jag till dig som lyssnar på den här podden. Om du tyckte om den här podden, tipsa en kompis och var supergullig, gå in på iTunes och ge oss en recension och några kärnor. Det betyder mycket för oss.
Och ses gärna också i vår Facebookgrupp som heter Skåpet Podcast, och där brukar vi lägga upp lite länkar och sådär till saker vi har pratat om, men där kan man ju också säga så här: upp med länkar till det där om det är något särskilt ni saknar eller vill ha eller undrar efter.
Och många hör ju av sig också på Insta,
ja,
där vi också heter Skapet Podcast, va?
Ja.
Och det älskar vi.
Ja, det älskar vi.
Älskar när folk hör av sig och säger saker, även om de inte håller med.
Eller nej, det behöver man inte göra.
Dumt.
Snälla någon. Det är helt okej att tycka annorlunda. Vi kan gilla varandra ändå. Ja. Ja.
Bra.
Okej då.
Vi hörs snart.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.